Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hallå, hej, hallå och välkommen in i värmen. Det här är avsnitt 6 av den ideella alkoholupplevelsen som heter Vinskolan, där jag, lärlingen Carl Johan, är med. Och du?
Ja, vad är jag då? Jag var rektor en gång, så att jag är väl en mästare.
Ja.
Din mästare Mikael.
Ja, mästare Mölstad.
Mästare Mölstad.
Det ligger bra, varsågod, det ligger bra i munnen. Det vi ska göra idag är att vi ska göra precis som i filmen The Core med Hilary Swank och gänget. Vi ska ner under marken, närmare jordens glödande kärna och framförallt in i vinkällaren. Och det är ju,
ner i vinkällaren låter det som.
Ja, ner och in.
Mm.
Och alltså, jag är redan, innan vi ens har liksom kommit in på någonting, så är jag redan lite förvirrad. För vinkällare är för mig där en privatperson eller företag eller restaurang eller vad det är, lagrar sina viner.
Men, i flaskor och sådär.
Precis. Men som jag har förstått det så ska vi inte prata om det idag, utan något annan typ av vinkällare.
Ja, det är lite lustigt att det heter vinkällare båda två, men i båda finns det ju vin, och det, en av anledningarna till att man har vin i en källare är ju för att det ska vara tempererat. Man vill hålla där vin man lagar hemma till exempel, det kanske 12, 13, 14 grader. Och det är det handlar om när det gäller att göra vin. Det måste vara svalt. Och då var det ju så, traditionellt gjordes det alltid i en källare. Alltså någonting mer, längre ner. Och därför heter det fortfarande vinkällare. Amerikanare säger winery. Så vi skulle väl kunna översätta det med vineri.
Mm.
Vilket man använder på svenska. Om man vill prata om själva fabriken där det gör. Det låter lite konstigt att komma till en stor jätteindustrianläggning där jag gör vin och kallar det för vinkällare. Det stämmer ju inte riktigt. Men det är ju intressant att för att ifrån början skulle det nog hetat vingrotta.
Ja.
Mm. Därför att de första vinerna, de första vinkällarna, de första vinerierna var alltså i grottor.
Mm-hmm.
Och det finns en sån som de har hittat.
Nu är vi på stenåldern.
Ja, det kan man ju säga faktiskt. Det är verkligen, det var stenålder i Sverige.
Ja.
I Armenien då för 6000 år sedan hittat man en grotta där man gjorde vin. Precis på samma sätt som man gör vin idag.
Aha.
Och i en grotta för att det skulle hålla sig svalt. Och jag kan berätta att bara för några år sedan var jag nere i Italien. Eller rättare sagt italienska Schweiz.
Ja.
Det är liksom uppe i Alpvärlden där. Och där i en liten stad ville de visa oss. Kolla här, här ligger grottor. Grotto. Och det var vinerier. Små vinerier. Först hela gatan, så kanske 15 stycken. Ett litet hus ut mot gatan. Och sen hade de i berget grävt ut en gång som kanske var 30-40 meter. Och där gjorde de för allt vinet i den kylan för att det inte skulle börja jäsa och bli tokigheter. för mycket när det blir varmt.
Ja, just
det. Då kan det ju tokjäsa. Och de användes fortfarande de här. Inte för att de gjorde vin, men de lagrade faktiskt vin. Så det låg vinfat och sånt inne i de här. Sen var det väl mera sommarhus, sommarstugor och de andra.
Just det. Och
intressant, alltså det ända långt in på 1900-talet har man gjort vin i grottor.
Det är, alltså jag tycker det låter mycket bättre att hålla på och göra vin i grottor än att göra det, eller bättre, coolare är ordet jag söker efter.
Mm.
Det låter väldigt häftigt att så här, komma in i min vingrotta.
Mm.
Det vill jag göra.
Alltså det är fortfarande använt, men några av de här gamla, då har de ju sprängt ut eller grävt ut som, ja, till exempel i Champagne, i deras kalk. Grottor eller kalkgrund där de har grävt ut i kilometer. Men även på andra ställen i Frankrike så har de använt grottor eller byggt in i berg och sånt. För att, och de används ju ofta fortfarande.
Ja, champagne ska alltid vara värst.
De är alltid värst. De har längst gångar, flest gångar.
Flest gångar, dyrast gångar.
Ja, verkligen.
Det du sa här nu, det är att man använder de här liksom i Armenien för 6000 år sedan, de här grottorna, och även senare, för att man vill ha att det ska kallt.
Ja.
Det är poängen.
Ja, alltså det kan man säga, det är det första och viktigaste när det gäller att göra vin, att hålla det svalt.
Mm.
För om du tar till exempel vingården, så försöker man ju skörda när det är så svalt som möjligt. Det vill säga tidigt på morgonen eller i många länder där det är väldigt mycket varmare än i delar av Europa i alla fall.
Ja.
Australien till exempel, skördar man på natten.
Ja,
för att druvorna ska vara svala.
Praktiskt. Inga fåglar som är vakna då, eller?
Nej, precis. De kommer senare på förmiddagen. Och ofta kan de transportera, om de ska transportera druvor en längre sträcka så kör man dem i kylbilar.
Mm.
Och många vinerier har också, när det är närmare till druvorna, så kyler de ändå ner dem genom kylrör och sånt där innan de går in i jästankarna.
Ja, det är väl bekant, alla som har varit någorlunda vakna på sina kemilektioner, att värme är en sån som, det utlöser saker, det händer grejer av värme. Det finns ett ord för det här som jag inte kan, som jag hoppades på att det skulle kunna komma på i den här meningen.
Ja. Nej, men man vill ju inte att druvorna ska börja jäsa i förtid.
Mm. Katalysator heter det.
Ja.
Värme är en katalysator.
Värme är en katalysator för jäsning. Och det är den man vill ska komma igång, men inte på fel ställe.
Mm.
Och därför, när druvorna kommer in och innan de har börjat jäsa, så slänger man ofta på lite grann svavel. På något sätt, för att förhindra en för tidig jäsning.
Okej. Okay. Spontant, svavel låter farligt, men det verkar ha en poäng här då.
Ja, alltså svavel och vin är förmodligen redan i Armenien. Ja. För 6000 år sedan använde man svavel. Svavel finns naturligt.
Ja.
Och bildas också naturligt vid jäsning. Så att det finns inget vin som är utan svavel. Men det ska vi prata mer om sen när man, hur man ska göra vin.
För det kommer till nu, tänker jag, är lite så här, vad är det som händer då i det här vinkällaren / vineriet? För det jag ser framför mig är den här liksom byggnaden som finns, om man tänker sig en stereotyp vinodling. Den här byggnaden som finns där de liksom kör in alla vindruvor och sådär. Och vad är det som händer där, och vad händer inte där också?
Ja, det mesta händer ju. Det är ju här vinet ska bli till.
Ja.
Från druvan. Och där kommer de ju vid skörden då. Skördas beroende på vilket vin man vill göra.
Mm.
Vissa viner, som på champagne, men ju, man ska göra det. Är vi där igen? Skördar man ju tidigare för att de ska ha lite mer syra. Andra vill man ska liksom vara fullmogna och sånt där när det gäller röda viner. Men de kommer ner i vinkällaren och där krossas eller pressas, beroende på om det är vitt eller rött. Rött vin jäser ju med skalen, som du vet. Och vitt vin utan skal.
Ja, jag har hört dig säga det, men det är väl kanske nyttigt för andra att höra också. Att,
ja, alltså men vi ska gå på djupet i jästankarna sen.
Förlåt, vi kommer jästanksavsnittet kommer sen. Håll undan.
Det blir helt fermenteringsavsnitt sen.
Ja.
Men så är det i alla fall. Och sen så fort som möjligt in i jästanken då.
Okej. Okay.
Och där är det under noggrann kontroll. Det tillsätts jäst eller man använder den naturliga jästen.
Mm.
Och där ska man jäsa under noggrann övervakning, temperaturkontroll och så vidare. Man mäter väldigt mycket idag.
Ja.
Om det ska vara riktigt fina viner så är det inte rostfria tankar. Men då är det lite dyrare.
Om
och då inte... jäser man i ekfaten.
Ja, jag förstår. Jag har fler...
Med sådana här lite jäsrör som sitter så att säga plupp.
Nej, så det körde jag igen från när jag pluggade och gjorde sån fulvin i plastförpackningar i olika rum.
Ja. Det slutade du snabbt med.
Ja, det blev inte jättegott. Nej. Det var också inte jag som var helt ansvarig för.
Men, det är lätt att göra vin, men det är svårt att få det bra.
Ja, så att det är liksom, vin det gör sig inte själv. Det krävs extremt mycket. Liksom.
Ja, du vet vad de säger.
Vilka är de?
De som gör vin.
De som gör vin, ja.
Och vi vinskribenter också säger att...
Det här går ni runt och säger.
Ja, det här går vi runt och säger att Gud kan inte göra vin.
Nej.
Om Gud skulle få hålla på så skulle det bara bli vinäger.
Typiskt Gud.
Typiskt Gud. Det vill säga att naturen kan inte producera vin utan Nej. Det krävs en människa.
Ja.
Därför tycker de som gör naturvin att det inte är så mycket att snacka om det där. Så är det ju nästan, men så är det inte. Människan måste göra vinet.
Ja, okej. Okay. Så om man bara låter det vara så blir det vinäger. Ja. Om man har en gubbe som heter René, då blir det vin.
Just det.
Mm. Bra. Och du var inne på det här lite där, men de här vinerierna / vinkällarna, de måste ju vara väldigt olika beroende på vem det är som har att göra. Eller vad är det för typ av vin?
Både... Att med olika sorters vin man ska göra. Men framförallt så finns det ju vinkällare, vinerier av alla storlekar.
Mm.
Och det är ju intressant att en liten vinbonde som gör kanske någon 1000 liter.
Mm.
Men helt mycket enkel utrustning med några fat och lite jaja.
Vad har vi, när du säger liten, det är 1000 liter, vad är mycket?
10 miljoner liter.
Okay, det är mer då.
Ja. Men de här produkterna som den här vinbonden gör och de som gör 10 miljoner liter
ja.
I industriell process är ju ganska lika egentligen.
Ja.
Det är en vin eller druvmust som har jäst till vin.
Mm.
Sen kan de använda olika tricks och fix på vägen och sånt där. Va? Men i grunden är det ju samma naturliga produkt. Så det är ju intressant att den lille vinbonden är.
Mm.
Så att... Men man kan ju dela upp det då, eller jag brukar dela upp det i hantverksviner, konventionella viner och industriviner.
Ja.
Som tre olika nivåer på hur man kan göra vin. Och hantverksviner, det är ju den där lille vinbonden vi pratade om. Många gör ju det som kallas naturviner. Som
trendigt.
Då, förlåt?
Trendigt.
Trendigt, ja.
Mm.
Och det är ju ett sätt att göra vin på gammaldags sätt. Alltså inte använda några tillsatser och så vidare. Men det är ju många som ligger ganska nära det. Och det är ju människor som gör vin på ett väldigt, väldigt passionerat sätt. De har enorm respekt för sina vingårdar. De äger dem ofta själva. Och det är familjetraditioner och så vidare.
Mm.
Och de här gör ju de vinerna som de själva vill dricka i stort sett.
Ja, de gör sig till sig själva så hoppas de att andra tycker om det också.
Ja, precis. Och det är inte många produkter som görs på det sättet. De flesta tänker ju på vad marknaden vill ha.
Aha.
Men de här gör, alltså de är väldigt passionerade kring det här. Och i generationer har de gjort samma viner och samma vingårdar och sånt där. Så att de gillar verkligen sitt jobb. Och folk har respekt för dem och känner att de har en nära passion till vad de gör. Och sen de lite större då, man kan säga konventionella.
Ja.
Där jobbar man ju, om man säger de här små, de är väldigt nära sin vingård. De behöver inte prata om ursprung, det är bara att titta ut genom fönstret. Där ligger vingårdarna.
Ja, just det.
Men de andra är väldigt noga med de som gör konventionella viner. Och det är ju en väldigt stor mängd av de vinerna vi dricker.
Ja.
De är väldigt noga också med ursprunget.
Mm.
De poängterar druvan, de poängterar ursprunget, de poängterar karaktären. Och de har hittat en stil som passar bra för deras vinmakning, deras storlek på källaren och för marknaden också.
Mm.
Jag kan mycket väl tänka mig att många anpassar det lite grann. Men det måste vara med ursprung och karaktär utav det hela. För de vill gärna prata om vingårdarna och druvorna och alltihopa. Den här, hela den här storytellingen som vi har varit inne på några gånger. Det är väldigt viktigt för dem.
Ja, det fattar jag. Så du har de här liksom små bönderna eller små vinodlarna man kan säga som har mer så här what you see is what you get.
Det familje, här, familjer och passion.
Ja, just det. Chateau, familj. Och sen har du de som du kallar konventionella som är lite mer marknadsorienterade och tänker så här, nu är det lite inne med söta viner, mustiga röda. Nu
jo, men jag kan tänka mig att de har kanske gjort lite fruktigare viner innan, så nu gör vi dem lite stramare och vidare. Så nu ska vi ha lite mera ekfaskaraktär och så.
Och finns det en nivå över det också?
Sen har du ju de här industrivinerna.
Industriviner kallar vi
dem. Det kallar vi för industriviner, och det är ju viner som är massproducerade för marknaden. Anpassade efter folks smak helt enkelt. Då gör man ju marknadsundersökning. Vad är det folk gillar för viner? Hur ska de smaka? Okej, vi gör det.
Mm.
Och många som jobbar med vinförsäljning alltså i världen kan ju säga att vi åker ner och beställer det här vinet. De vet ju att det säljer.
Ah, okej.
Med lite sötma, lite frukt och lite stramhet och lite syra. Så där ska det vara.
Vi ska ha ett Prosecco för 89 kronor. Det köper alla.
Ja, just Prosecco är ganska reglerat, men det här är viner som egentligen inte har något ursprung. Det kanske står Italien, eller står Apulien, eller står Kalifornien, eller Australien, Western Australia, whatever.
Mm.
Men de är gjorda då för att tillfredsställa en marknad. Alltså, man vill producera så mycket vin som möjligt till så lågt pris som möjligt och sälja till så många som möjligt naturligtvis.
Kan du inte säga ett sånt vin?
Som, du kan bara titta på alla boxvinerna i Sverige.
Boxviner är så.
Ja. Jag skulle vilja påstå att ingen av de där boxvinerna är gjorda med konventionellt eller som ett hantverksvin.
Nej.
Utan det bygger ju på att man kan ha mycket volymer när man gör de här vinerna. Och boxviner i synnerhet, eftersom varje är ju 3 liter. Och när det gäller Systembolaget i Sverige så är ju en baksida utav det. För att kunna finnas på hyllan på Systembolaget måste du hela tiden kunna leverera vin.
Just det.
Gör du inte det så åker du ut. Och det gör ju det att de måste ha väldigt backup. Och därmed så har de inget ursprung direkt för druvorna. Många har inte ens, de blandar lite olika druvor och så har de ett varumärke på den här boxen. Eller flaskan som äter någonting som de har hittat på.
Mm. Foto of Africa.
Ja. Passioner, någonting sånt där kan det heta. Och druvorna kommer lite från olika ställen.
Ja, amen.
De måste kunna köpa in druvor och producera liksom året runt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men som en tumregel då, eller är det här bara en dum för att jag vill få in någon form av pris i det här? Går det att få ett av de här då närodlade, eller inte närodlade, men småskaligt odlade och eller konventionella vinerna för liksom 100 spänn? Finns det sådana? Eller är de generellt sett alltid dyrare än det?
Säga, de här hantverksvinerna är väl svårt att göra under 100 kronor.
Mm.
Men ett konventionellt vin kan du göra.
Mm.
Absolut. Men jag skulle vilja säga att smärtgränsen går väl där någonstans till 100 kronor. 150 kronor, då börjar det bli ganska bra viner. Om det inte är så att den som importerar eller säljer ska tjäna en jädra massa pengar på vinet. Men hur dyrt kan ett vin bli? Kan man ju undra.
Jättedyrt.
Det kan bli jättedyrt, men hur dyrt kan det bli att producera?
Mm.
Mm. Jag skulle vilja säga att gränsen går någonstans vid 300 kronor. Ett vin. Och allt däröver, då betalar man för någonting helt annat.
Branding eller ålder kanske?
Ja, det kan man ju göra i och för sig. Men det är ju en branding.
Ja, jag fattar. Men vadå, kan det inte bli dyrare om man...
Ja, men hur mycket jobb ska du lägga ner? Du kan ju handplocka druva för druva. Du kan göra en omsorg i källaren. Du kan göra vinet i 20 liters fat eller sånt där. Och hålla på något och göra det väldigt, väldigt dyrt. Du kan ha någon som sitter och övervakar det dygnet runt.
Ja, du kan inte hålla bättre på vin för det,
och blanda. Men det blir inte så mycket bättre. Men det är klart att det kan bli dyrare om man gör mer handarbete.
Mm. Jag tänker att det som kan påverka priset är väl om man lagrar det väldigt länge. För då blir det ju någonting som man inte får ut pengar av som man... producerar, då måste
men så är det ju.
Då tiden genererar pengar.
Ja.
Strunt
men det som är intressant med vin är ju att äldre viner, det är inte så många produkter som är på det sättet av livsmedel. Mm. Vin är ju ändå ett livsmedel. Att det är en av de få produkterna som blir dyrare ju äldre den blir. Och därför är det ju de som har satt i system att ligga på vinerna, antingen på flaska eller på tankar eller på faten i många, många år.
Ja.
Och då vill de ju ta betalt för det naturligtvis.
Såklart. Eller så gör man som Rudi Kurniavan i Sour Grapes-dokumentären och bara gör det själv, blandar ihop lite i köket.
Så det smakar gammalt.
Exakt.
Men om du tar en årgångschampagne, för att den ska bli riktigt dyr, så ska den ju lagras kanske upp mot minst 5 år i alla fall. Gärna 10-12 år, de bästa husen.
Mm.
När det kommer från en årgång.
Ja, just det.
Men det ska vi prata mer om.
Kommer vi ha ett champagneavsnitt?
Ja.
Det är bra. Det ser jag fram emot.
Vi kan ta ett helt avsnitt om champagne sen.
Ja, jättegärna. Ja,
men nästa gång ska vi prata om hur man gör vin. Så att där kommer det ju ingå.
Har vi inte pratat om det nu också?
Nej, nu är vi bara i vinkällaren.
Okej. Ja. Och i förra avsnittet så berättade du lite om vad som händer året runt i själva vingården vid Rankerna och det där.
Mm.
Vad håller man på året runt i vinkällaren också?
Ja, det gör man ju.
Ja.
Men vissa tider på året är det naturligtvis mer intensivt än andra.
Ja.
Och mest intensivt är det ju under skörden.
Mm.
Men om vi tar det från skörden så är det ju, då ska ju allting vara tipptopp.
Just det.
Snyggt. De här källarna är ju ett under av hygien faktiskt idag.
Ja, det kan jag tänka mig viktigt.
För man inte vill ha massa bakterier och gäststammar och konstigheter i källaren. Så de tvättas och skuras.
Man vill ha rätt gäststammar.
Så att när druvorna kommer in då, från augusti fram till oktober, så är det verkligen tipptopp allting. Mm. Och då börjar man fylla upp alla de här. Och sen jäser svinerna i oktober, november. Och sen tappas de över i andra tankar. Man klarar dem som man säger. Man renar dem, filtrerar eller på något annat sätt tar bort så mycket grums som det går.
Mm.
Och sen så ligger de på fat, ekfat eller på tankar beroende på vad det ska bli för vin.
Just det.
Och sen håller man på att tappa om dem där under vintern från december fram till mars. Pysslar, gullar lite med dem.
Vad är gull här?
Mm. Man går och provsmakar. Liksom. Ja, vi kanske ska ha lite mera där. Vi måste fylla på det här och så vidare.
Okay.
Och sen i mars, april kanske man börjar sälja de vita vinerna. Det vill säga tappa dem, buteljera dem.
Buteljera dem.
Vita. Och det är från skörden då på hösten.
Ja, men säljer man, det beror väl på vilket vin man gör. Men säljer man dem direkt då? Man lägger inte och lagrar dem igen.
Ja, det är väldigt olika. Men,
ja.
Men fram i maj kan du ju köpa vin från skörden innan. Eller som det är nu, då sent på hösten så kan du köpa vin från Australien som är gjorda alltså tidigare i år.
Och det här, apropå det, du nämner det med vitt vin, men någonting apropå skörd och komma ut och nu släpps vin. Oftast med vin känns det inte som att det är så att så här, nu släpps vinet från årets skörd. Det är liksom, man har inte riktigt koll på det där. Du kanske har lite så, inte jag och inte gemene man. Men det finns ju ett vin som i alla fall folk i min umgängeskrets går man ur huset för när den kommer, vilket är Beaujolais Nouveau.
Så. Fortfarande, men det har varit en liten paus i det nu. Men det är sant, det börjar bli populärt.
Ja.
Men det är ju ett nytt vin. Alltså det är ju ett vin som kommer då tredje torsdagen i november.
Ja,
och det är från årets skörd.
Det är så specifikt liksom.
Ja, det är då de har bestämt att de får sälja det här Beaujolais Nouveau i Arrivé. Och det är ju från årets
skörd. Snabbt ut.
Ja.
Ja,
och då kan man ju räkna med att det inte har mycket karaktär av mognad eller ekfat eller någonting annat, utan det är ett färskt vin får man ju säga, men färdigjäst och klarat så att säga, det är filtrerat eller någonting annat.
Mm. Ja, men det är otroligt lätt trycket i det i alla fall.
Det ska det vara.
Ja.
Året fram i april, maj så kanske man också tappar rödvinerna på flaskor, men det är från förra året då.
Okej, då väntar man 2 år.
Ja.
Ja.
Nästan alltid för rödviner för att de ska få en viss karaktär.
Mm.
Och sen så på sommaren då så kan det vara ganska tomt när det gäller de vita vinerna i tankarna som ska göras klart i skörden. Och de röda vinerna som då ska komma från den senaste skörden ligger kvar. Men de ska, det ska flyttas och pumpas runt och så här. Det är så himla mycket slangar och rör i sån här, även i konventionell och även i hantverkskällare också idag. Ja,
det är mer liksom kemiverkstad än vad man ser stereotypt framför sig.
Ja, kemi skulle jag inte säga, men det ser ju lite grann ut som en petroleumindustri.
Ja, någon slags bensinmack.
Ja, det vill man inte säga. Det vill inte de kännas vid i alla fall.
Nej, jag fattar. Men då så lite så skillnad på vitt och rött. Och du nämnde det här lite tidigare, men någonting jag undrar lite om i vinkällaren / vineriet är det här med ekfat. För det är ju ett ord som slängs mycket.
Ja, det har kommit in på lite grann.
Ja. Och det måste väl fortfarande vara viktigt. Och vad är det?
Ja, varför? Varför?
Ja.
Alltså från början så användes ju ekfaten som ditt bra träslag och bygga fat utav. Och det gjorde ju redan gallerna var det faktiskt, franska ursprungsbefolkningen där
uppe,
kelter och galler som gjorde ekfat, och romarna började använda dem för att det var ju väldigt praktiskt att transportera.
Just det. Hur bra, det bästa materialet man hade då.
Men nu råkar det vara så här att ekfat också ger en viss smak åt vinet.
Mm-hmm.
Så att ekfat används av två skäl, för att liksom ge en viss smaksättning utav den här eken.
Det är skälet.
Ja, och den andra är ju också att det utfäller en del tanniner, alltså polyfenoler, från det här som gör att vinet blir mer lagringsbart. Det håller helt enkelt längre.
Så dels är det för att det är smak, men också att det liksom på något sätt stabiliserar vinet. Då.
Exakt. Aha. Och gör att det håller längre och lagras.
Mm.
Och det här har ju man ju satt i system när det gäller ekfat. Oftast är det ekfat som kallas för barrique.
Barrique.
Det låter franskt, det är franskt, det kommer från Bordeaux.
Mais oui.
225 liter är de på. Det är de
traditionella. Det har man bestämt att så många liter är.
Ja. Och de rostar man alltså på insidan. Faktiskt genom att elda gamla ekpinnar eller någonting annat, så att det liksom brinner inuti det här fatet då.
Coolt.
Ja, och då blir det en rostad yta, och det vet alla vad det är som händer då. Det blir lite bränt, och vad kommer mera fram när man rostar saker och ting?
Nötighet,
ja.
Och cancerogena ämnen.
Ja, det gör det säkert.
Ja.
Men framförallt sockerarter.
Aha,
okay. Det är den här berömda Maillard-effekten som alla pratar om när man grillar mat.
Alla pratar inte om Maillard-effekten.
Många. Fler än för 10 år sedan.
Jag sitter i julen och pratar om den effekten hela tiden.
Ja. Maillard-effekten, det är det som gör att det blir så gott när man har grillat någonting. Det, alltså, det kommer fram socker, olika sockerarter som bildas. Och i träfaten så är det ofta en typ av vanilj eller vanillin då, ur träet som bildas. Mm. Och så bränner man de här lite olika för att få, det kallas så toasting. Mm. Medium, strong toast, heavy toast, whatever. Och för att det ska ge så mycket eller lite karaktär som möjligt. Så där har du det. Sen har du också intressant för ekfat. I Europa traditionellt så görs de naturligtvis på europeisk ek.
Ja.
Ofta franskt, men det kan vara från Kroatien, från den delen som kallas för Slavonien.
Mm. Det finns garanterat nördar inom ekfat.
Som kan alla, Allier, Nevers och så vidare. Och den här eksorten heter Quercus suber.
Ja.
Det är vår korkek.
Jaha.
Ja, den som Ferdinand sitter under.
Vad heter den? Quercus ekis, eller vad sa du?
Quercus suber.
Suber.
Mm. Suber. Och det är den traditionella korkeken. Och det är den som man gör då även kork.
Ja, okej. Okay. Mm. Praktiskt. Men så här, jag fick en idé. Istället för att använda de här jättekrångliga ekfaten, som säkert är jättedyra,
men jag har ju inte berättat om alla ekfat än.
Har du fler ekfat att berätta om?
Ja, det är det man måste komma in på.
Ja, berätta.
Nämligen amerikansk vitek.
Aha.
Quercus alba.
Ja, alba.
Ja, och den förekommer ofta. Och mest i Europa är det faktiskt Rioja.
Mm-hmm.
Och den har en förmåga, den här viteken.
Ja.
Som är amerikansk, som jag nämnde.
Ja.
Mm, att ge mera vanillinton.
Gott.
Mm. Därför kan man ju säga att, eller tycker många att det är så gott med Rioja-viner, för det har lite vanillinton.
Ah,
och som hörs bourbon. På namnet, jag nämner att det var amerikanskt,
ja,
så används det naturligtvis väldigt mycket i USA också.
Ja, till bourbon, till whisky och sånt.
Yes, det kände du till.
Ja, men det vet man.
Och de används ju sen till whisky som sagt.
Ah.
Bourbon görs ju på nya fat.
Ja.
Och sen så blir de gamla när de kommer till Skottland.
Och då vill skottarna använda dem. Ja.
Nu får du fortsätta med
min idé. Har en idé som kommer revolutionera vinbranschen. Den är så här, att istället för att använda alla de här stora krångliga faten och hugga ner jättemycket ek, så kan man använda vanliga stålfat. Men så liksom gör man små kuber eller klipp. Eller...
Du behöver inte fortsätta.
Du
slår in öppna dörrar.
Och så lägger man i de här i tanken. Och sen så smakar det ek mycket bättre.
Ja. Så. Du hade revolutionerat vinnäringen om du hade gjort det där för 100 år sedan.
Ja, och nu då?
Men nu finns allt.
Nej.
Nej, men det är faktiskt så. Att det vanligaste är ju små kuber. Man brukar kalla för chips.
Ja.
Små kuber, kanske en halv centimeter.
Man håller på med det här redan.
Ja, ja. Alltså. Så rostar de här små ek. Och det finns pulver, det finns allt möjligt.
Och jag antar att alla tycker att det här är en jättebra idé.
Nej, men man undrade ju mycket. Det är ju ingen som talar om att vi har använt ekchips eller ekolja eller någonting annat för att ge karaktär. Men räkna med, om ett vin kostar 80 kronor och de säger att det är lagrat på ekfat, så ljuger de. Men ofta säger de att det är ekfatskaraktär eller med härlig ekton eller något sånt där. Och då har de använt stora, ja, det är ungefär som tepåsar kan du tänka det, fast stora.
Cool.
Så man doppar de här tankarna som kan rymma då 10 000 liter.
Aha.
Och sen hänger de där i en påse med ekchips eller... ekpulver eller någonting sånt där.
Ja, okej. Okay. Det var...
Jag
var
flisor och allting annat.
100 år sen på min pang, det här.
Ja.
Och vinkällare är liksom...
Men du hade aldrig hört talas om att det förekommer här.
Nej, jag läser ekton, så tänker jag, det här har varit en stor
många
tunna.
Förvånade sig över detta. Det är ju nu när de australiensiska vinerna kommer. Härliga ektoner och alltihopa och sånt där. Men det var ju bara... Det kom ju fram sen att det var ekchips eller sånt.
Kan det bli lika bra då?
Nej.
Nej, okej. Okay. Bra, då har vi gjort ett vin som...
Jag tycker vi har gått igenom hela vinkällaren.
Ja, men...
Du, säg inte att du vill prata buteljering.
Nej, eller behöver vi prata buteljering?
Nej, men det är många som vill prata om det.
Ja.
Och det beror ju på att när man kommer ner i en vinanläggning, vineri, så är de ofta väldigt stolta över sin buteljeringsanläggning.
Ja, det är någonting man skryter med. Liksom.
Det är en stor, fin grej och det händer saker. Och jag tror, inte vi vinskribenter, men många andra som kommer till en vinkällare, vineri, tycker det är väldigt roligt att se. Det är lite som en tomteverkstad där flaskorna far och rullar fram på olika band och det är etiketter och det är sköljs.
Det fylls på med vin.
Det är lite coolt, men har man sett dem så en buteljeringsanläggning som man sett alla. Ja,
buteljeringsdelen got
det är,
nothing
ja, det verkar det. Som det är samma tillverkare av alla de där. Det ser likadana ut.
Ja, det är coolt en gång och sen så har man fattat hur det funkar.
Ja, men det är skojigt att se i alla fall. Men det, flaskorna görs ju ofta så buteljeras på plats. Ja. Men när det gäller alla boxar och sånt där så gör de inte det. För det är helt andra och mycket, mycket större anläggningar som gör boxviner.
Ja, men jättebra. Då har vi snabbt buteljerat våran flaska.
Ja, skickat iväg den och druckit upp den.
Lagt på lite branding och vi har ett gott vin och sen etikett och sen ut i butik eller lagra eller vad det är nu vi ska göra. Jag tänker, är det något mer du känner att vi har på det här som man behöver
ta upp? Jag tycker vi har gått igenom hela vinkällan från det de hällde i druvorna och krossade eller pressade dem tills det hamnade på flaska.
Bra, och ska vi kalla det vineri eller vinkällare?
Ja du, jag tycker det är rätt gulligt med vinkällare fortfarande. Ja. Och vineri, ja det är en lokal med vineri tycker jag.
Ja, ja korrekt i och för sig. Men bra, då fortsätter vi kalla det vinkällare och gör alla medelkunskapskunnande personer förvirrade.
Men jag kommer fortfarande att säga, när det är en riktigt stor sån industrianläggning ja. Så kommer jag kalla det för vineri, för det låter som winery. Ja, it's big and great.
Fabriken liksom. Men bra, då, och vad pratar vi om nästa avsnitt?
Du, då ska det bli roligt.
Jaha.
Då ska jag berätta för dig och alla andra som lyssnar hur man gör olika viner. Ah. Röda, vita, orange,
jaha, lite mer specifikt,
rosé, liksom. Bubblande, söta, allt.
Allt.
Kul. Jag tycker det är jätteroligt.
Ja, det fattar jag. Det märks. Du kan mycket om det här. Så,
du kommer bli fascinerad också.
Det är jag övertygad om. Jag kommer behöva läsa på efteråt vad du har sagt också. Men jättebra. Tack så mycket för den här gången.
Tack så mycket.
Och tack för att ni har lyssnat. Ha en fin dag eller kväll eller dusch eller tvättid eller när du lyssnar på det här. Så hörs vi om 2 torsdagar igen. Hepp hepp.
Hepp hepp.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.